Hej och välkomna till Axbergs församlings podcast Så och på jorden.
Hej Elin.
Hej Thomas.
Tjena.
Hur är läget?
Moss.
Du sa ugg i morse.
Ja, det sa jag.
Det var så här, det har jag aldrig hört dig säga.
Nej, jag blir förvånad själv faktiskt.
Det bara kom.
Jag vet inte varför jag sa det.
Nej. Men det kanske är för att Rolf precis innan hade kallat dig hövding. Men det vet jag inte om du hörde.
Nej, det hörde inte jag.
Det var något undermedvetet, tror jag.
Ja, det kanske var någon sån överföring av... Mm. Nej, för han satt... De satt inne på mitt rum hela gänget när jag kom.
Väntade.
Ja, det är ju sådär.
Värmde upp.
Ja. Jag råkar vara sen helt enkelt.
Ja, sånt som händer. Ja. Man kan alltid skylla på alla vägarbeten i stan nu.
Ja, det är, faktiskt jättebra att skylla på det. De har ju stängt av typ halva stan.
Ja,
så det är jättekrångligt.
Ja. Och det är ingen som kan ifrågasätta då att man är lite sen. För att det är ju...
Fast i mitt fall i morse att jag var sen kan jag inte skylla på... vägarbetet faktiskt. Nej, jag kan nog bara skylla på mig själv faktiskt. Så.
Så är det.
Allting tar längre tid än vad man tänker. Jag är liksom lite sen ur startblocken. Jag satt och läste tidningen för länge i morse. Det var nog så.
Hade det gått.
Ja, och sen var det ganska mycket bra att läsa. Så jag... Så.
Ja, så kan det vara.
Nu kommer jag in på någonting helt utanför ämnet.
Men
jag läste en artikel om en man som hade diabetes typ 1. Mm. Och han hade visserligen haft det väl länge sedan födseln nästan. Eller 4 år var han, tror jag. Mm. Men han hade nu var han ju väldigt vuxen. Jag kommer inte ihåg om han var i min ålder, 50-årsåldern eller kanske 40, jag vet inte. Men i alla fall, han hade börjat äta en halv deciliter bönor.
Okej. Okay. Om dagen?
Nej, före varje måltid och en halv deciliter efter varje måltid.
Okej, okay. Varför
typ kidneybönor och allt funkar utom vita bönor.
Okej, okay. Och som vadå, gjorde
hans
insulin på rätt nivå?
Ja, liksom, det blev så himla mycket bättre.
Jaha.
Helt så här revolutionerande mycket bättre.
Men hur kan man komma på en sån grej?
Ja, jag vet inte.
Va?
Och där kände jag att där fastnade jag lite i den. Eftersom min fru har diabetes så kändes det här kändes ju...
Intressant.
Ja, jag ska genast införa
bönor
på menyn.
Ja. Ja. Bönor eller bönor? Var det bordsbönor?
Ja, precis. Bordsbön plus förrättsbönor.
Vad roligt. Jaha. Ja, men vad häftigt.
Ja.
Nej, det har jag aldrig hört talas om förut.
Nej,
men
det framgick inte komma just nu på att tänka på om han åt dem råa eller kokta.
Nej.
För det stod faktiskt i någon sån där passage att, eller på slutet stod det så här att de funkar ändå bättre om de uppvärmde en andra gång. Så då kanske då var de nog kokta.
Ja,
kokar man bönor? Ja, det gör man väl.
Ja, de flesta jag äter är ju som man, alltså, när de är torkade, då är de så hårda så då går de inte tugga.
Nej, men sådana konserver på burk sådana där man öppnar. Kan man äta dem
råa? Ja, de äter man direkt.
Ja.
De äter man som de är. Men de är säkert förkokade.
Ja, kanske det.
Ja. Nu känner jag att vi kommer
verkligen
in på detaljer.
Ja. Nej, nu skärper vi oss.
Var det bönor så hade det varit en sak, men nu var det ju bönor.
Ja, men vi kan prata om bönor, för jag tänker att det kan ha någonting med att växa i tro att göra, som dagens tema.
Precis. Och bönor växer ju också.
Bönor växer och bönor...
Och genom bönor så kanske vi växer.
Men du, bönor kan man ju kalla en tjej också. Kan man inte? Är det något gammalt slanguttryck?
Ja, det stämmer.
Bönpallen har jag aldrig upplevt, men jag tror mina föräldrar... på 40-talet höll jag på att säga, det var det inte, men de föddes på 40-talet, men de lever fortfarande, men de var unga på 60-talet.
Ja. Vad är en pall? Alltså?
Bönpallen, vet inte.
Alltså är det någon liten pall som man knäböjer på?
Typ? Nej, det är en sån här, jag tror, jag kan helt fel, för jag är aldrig, jag tror att det är en sån tjej som sitter bak på en motorcykel.
Jaha.
På bönpallen.
Ja, men så säger man. Men jag trodde det var en liten så här, en pall som var i kyrkan som man knäböjde på.
Ja, det finns ju sådana.
Ja.
Som pall fick jag en gång.
Har du fått?
Ja, jag fick en sån där. Man liksom sitter på huk nästan.
Ja, ja.
Mm, och ber. Sen har jag. Jag använder den. Den har liksom glömts bort, känner jag.
Men vad kul. Alltså kommer det från... Att det finns två sådana vitt skilda grejer som heter samma sak. Liksom.
En bönpall. Ja, jag tror det. Ja, det här spårar ut ganska...
På, om det verkligen stämmer. Vi vågar inte lämna garantier för den här diskussionen.
Precis. Mm. Ja, 50 söndagen i påsktid. Att växa i tro. Någonstans där ska vi väl försöka ta ett avstamp.
Ja, precis. Vi har ju alldeles nu i helgen införskaffat ett, eller införskaffat, fått ett växthus av min farfar.
Jaha.
Som han har snickrat ihop. Eller som en, ett drivhus ska man säga.
Ja, som ni har på ute,
på våran uteplats. Ja. Ja, jättefint där, såklart.
Ja. Men det är sånt där, det är inte sånt man går in i för...
Nej, utan det är en ja, men som en större låda, typ 60x80 cm. Och sen är det sånt snedtak på liksom. Aha. Som man fäller upp som ett lock. Som man kan ställa upp om man vill eller ha stängt.
Okej, vad ska ni växa där då?
Ja, vi var i helgen också och handlade lite frön och kryddplantor och lite sånt där.
Mm.
Så det blir väl lite kryddor och sen sallad, broccoli, sallad och rädisor tänkte vi så.
Mm.
I det där.
Nice.
Så, men det går ju inte så bra nu när det har varit minusgrader på natten.
Nej,
de pallar ju inte riktigt.
Nej, man får inte vara för snabb
redan.
Nej, precis. Då är det kört.
Mm,
vi har också ett växthus på landet.
Mm,
förra säsongen så odlade vi, jag tror inte vi odlade någonting. Det blev liksom inte av. Men annars har vi odlat tomater och gurkat. Och men gurkorna blev inte så goda. Väska liksom.
Ja. Ja.
Så nu sa Hanna, min fru, att nej, nu kör vi bara tomater och lite sånt där som vi verkligen tycker är gott.
Mm.
Jag tror hon sa sån här, vad kallas det? Åh, det som jag tycker doftar så jättegott, som man kan ha sån här kryddor, sån här...
Basilika,
ja. Exakt.
Ja.
Ja. Vi får se vad det kan bli.
Också. Mm. Ja, nej men då läste jag ju så bra i kyrkodagboken här på temat att vi människor är ju också lite som plantor.
Ja,
den har man ju hört förr i och för sig. Nej, men just det här att man inte, vi kan inte sätta ut de här smågroddarna i jorden för tidigt.
Nej.
För då kanske de blir frostskadade och får en chock och avlider.
Ja.
Ja. Nej, men det var, jag tyckte det var bra skrivet. Det är någon som heter Maria Ottensten. Jag vet inte vem det är. Men...
Nej, inte heller.
Mm. Nej, men just att det här att man kan jämföra människan med växter för att man liksom gradvis måste vänja sig vid lite hårdare tag så här.
Okej.
Okay. Ja, så att om man liksom curlar sina barn eller sina plantor och håller dem inomhus hela tiden, då blir de ju ofta lite så här, då blir de ganska klena och gängliga.
Ja. Och sen får de en chock när de
planteras ut. Då står de inte på all när man sätter ut dem liksom, så går de av. Eller,
ja, just det.
Så.
Ja, de blir veka helt enkelt.
Ja. Nej, men att man måste liksom gradvis vänja.
Ja, men det låter väl jättebra.
Tyckte jag var fiffigt.
Mm. Det är bra. Så till slut så om man jobbar på den här processen så blir man en gammal torr kaktus på ålderns höst.
Som klarar allt. Ja, precis. En gammal uråldrig ek.
Som, ja, precis.
Så jättestarka rötter.
Som kommer stå där hundratals år.
Mm.
Ja, men det är bra.
Ja.
Växterna. Men annars så tänker jag så här. Alltså växa i tro. Vad tänker du om det? Har du någon sån här tanke?
Ja, alltså att växa i tro. Det känns ju som att den ska på något sätt bli... Att tron ska bli större. Mm. Eller liksom djupare. Eller mer... fast, mer säker på något sätt.
Mm.
Och det är väl lite... Det känns ju som en, liksom en process som man kan hålla på med hela livet.
Mm.
Det är inte så här att nu har jag växt färdigt.
Ja, just det.
Och så nu är min tro klar. Nu är jag
färdig
med det här. Behöver jag inte utvecklas något mer.
Nej, just det.
Men, och samtidigt så kan jag också känna för min egen del att det är svårt att märka om man tar några små steg framåt eller ett bakåt kanske ibland sådär. Det är inte liksom självklart att man har en utstakad väg att här är målet, här är min trovärdig växt och klar.
Nej, men precis.
Mm.
Nej, men,
tänker du?
Nej, men jag tänker också så. Men jag tänker också att man kanske ska göra en skillnad på, eller definiera vad att växa i tro, vad det egentligen är.
Mm.
Vad handlar växten om?
Ja.
För man kan lätt hamna, tror jag, i diket att man tänker att det är någon form av intellektuell process.
Ja.
Att växa i tro handlar om att lära sig mer och mer och mer. Och mer,
precis, att förstå.
Om kyrkohistoria eller dogmatik. Eller,
att begripa bibeltexter eller vad som helst, ja, utan din hjälp att tolka, ja,
men,
dem.
Det ja, kan ju vara en typ av växt att tro, men jag tänker att det är inte den viktigaste.
Nej.
Det måste finnas en annan växt som är mycket viktigare. Ja. Och jag tänker att det som att växa i tron måste ju ändå vara att tron finns levande just här och nu där jag befinner mig.
Mm.
Alltså i livets alla skeenden. Och att tron också på djupet också ska påverka hur jag möter livet.
Mm.
Och hur jag möter andra människor.
Mm.
Och hur jag möter mig själv.
Ja. Och att ens relation till Gud liksom fördjupas kanske.
Ja,
så.
Just det.
Ja.
Precis. Ja. För det finns ju förstås kristna människor eller andra religioner också. Religiösa människor som på någonstans har gått enormt vilse kanske i sin tro. Eller alltså, det finns en del människor som till exempel, vi pratade för några veckor sedan om den här prästen som gick övergrepp på någon barn som jag berättade om, som jag såg på någon katolsk,
någon dokumentär
jag såg. Och det har vi läst mycket om. Och det känner jag, det spelar ingen roll hur mycket teologi eller dogmatik som han kan.
Nej.
Han måste ju liksom ändå växt väldigt konstigt ja, för att det ska bli så där.
Ja, alltså, men precis, då är inte, det är inte liksom ett mått på, ja, men som du säger, eller intellekt eller hur,
nej,
påläst man är.
Nej. Eller andra präster, inte bara, nu börjar prata om min egen yrkeskår, men man kan ju prata om kristna i största allmänhet.
Mm.
Det finns ju så många människor som använder kristendomen som en sköld, eller och gömma sig bakom, eller som använder kristendomen som en lans eller något, alltså för att få fördelar.
Mm.
Eller för att tvåla dit andra människor. Eller också att man har levt ett liv som troende. Men man är hatiskt inställd till sina medmänniskor.
Mm.
Och man snackar skit om andra. Och man drivs av helt andra drivkrafter än kärlek.
Mm. Det kan också vara lite det här, tänker jag. Att när det blir lite som en tävling i vem som är bäst. Vem som är bäst på att tro. Eller liksom vem som är den... Ja. Framstår som den duktigaste kristna. Liksom.
Ja, men visst. Den frommaste av de fromma.
Ja, precis.
Och sådana tendenser visar ju lärjungarna också upp. Alltså att de också...
Någon var lite bättre.
Ja, precis. Liksom. Exakt. Vem står närmast Gud, så att säga. Mm. Vem som närmast Jesus och så.
Mm.
Och det här är ju alldeles mänskligt. Och fel i människan... det finns hos alla, skulle jag vilja påstå. Men... att växa i tro är kanske att i alla fall försöka korrigera de här mest grava felen som man har. Och åtminstone för sig själv då att erkänna att jag når inte ända fram.
Nej. Och jag tänker, det är ju som man säger ofta, att liksom, att man blir starkare av motgångar.
Mm.
Och det kan väl gälla i tron också, att om det bara var en solig promenad på en vårstig.
Segla på en räkmacka
genom livet. Ja, men precis. Då tror jag kanske inte, då blir väl inte heller tron så stark eller så fast liksom, om det väl blåser till någon gång.
Ja.
Då rycks man upp med de små rötterna.
Ja, men så kan det ju vara.
Om man aldrig stöttar på några... Så gradvisa motgången på vägen.
Nej, för att leva som människa är ju också brottas med sina motgångar.
Mm.
För det är en del av att vara människa. Alltså möta motgångar och på något sätt handskas med dem på ett bra sätt.
Mm.
Och det är ju det som är trixet.
Mm.
Och inte fastna i gamla oförrätter eller börja tänka på hämnd istället för att förlåta och sådana saker.
Mm.
Eller helt enkelt som så lätt att göra att man bara drar ett skynke över sina egna fel och brister och inte låtsas om dem.
Ja.
Så finns de inte.
Nej,
ja. Och det är ju inte speciellt, då tycker inte jag man har växt ganska, eller speciellt mycket i sin tro.
Nej, snarare tvärtom.
Ja.
Krympt.
Ja, verkligen. Mm. Och det här är en väldigt, väldigt, om man kommer in på sådana här svåra frågor nu, som det finns ju i flera kristna trosriktningar där man pratar om, och det är inget konstigt, för det kan man ju hitta. Man kan hitta tankestoff ifrån Bibeln och framförallt vilka tolkningar man gör. Men de som tillhör mig kommer vidare, alltså får ett evigt liv genom tron och sådär. Och jag är vägen, sanningen och livet och allt det. Ja, men det finns många sådana där man har gjort sådana tolkningar att i tron... den som är troende är, ja, men har en del av det eviga livet till exempel.
Att det gäller, men att det gäller då att vara, att vara liksom duktig på att tro eller att vara stark i
ja, sin tro, och det är ju
för att tillhöra den här,
ja, men det är liksom det som
utvalda
är,
få.
Ja, men det är det som är den svåra frågan.
Mm, det är så man kan tolka det om man vill, liksom, om det blir galet.
Ja, men sen finns det de som tolkar det så här att, ja, men jag går ju i kyrkan då och då.
Det måste väl räcka.
Ja, exakt.
Ja.
Då är väl jag safe. Ja. Och sen så kan man tänka också då, de här människorna som säger att de inte tror.
Mm.
Och de är ju väldigt många idag.
Mm.
En människa som inte tror men som har ett väldigt gott hjärta till sina medmänniskor och jobbar för att människor ska få det bättre på olika sätt.
Mm.
Men säger jag tror inte. Då blir det här är ju sån här. Ja, men skulle det betyda i så fall att han eller hon inte har del av det här eviga? Eller bara den här som säger jag är troende, jag går i kyrkan då och då. Fast sen har man alla de här felen som jag pratat om.
Mm.
Det är ju ganska lätt ur vårt perspektiv att tala om vem vi tycker är bäst. Så det är ju,
det som går i kyrkan. Det är någorlunda regelbundet.
Ja, men det, jag tänker... den som går i kyrkan någorlunda regelbundet tycker jag, men inte lever som man lär.
Nej.
Så tänker jag.
Ja, om vi vet om det.
Ja,
jag trodde du menade att de var lite så här i hemlighet.
Jaha. Nej, men då vet man ju. Vet man att det är en riktig fulfisk.
Ja.
Då är det ju ändå mycket lätt att tänka vem vi tror är den som är den goda människan.
Ja, precis. Ja, men då är man.
Ja, så tänker jag.
Absolut, det håller jag med dig om.
Att växa tro kan också vara en annan... Jag fick en sån här bild när vi sitter och pratar om det här. Jag var ju... När jag var nybliven präst så fick jag en förfrågan att komma hem till en döende kvinna och fira nattvarden sista.
Mm.
Alltså, ja, nattvarden sista gång.
Mm.
Och då, det här har du hört, va? Jag tror jag berättade
det. Ja,
det är en sån här fin bild.
Hör
som jag
gärna igen.
Ja, det var ju så här att jag var nybliven präst och så, då skulle jag rycka ut med sockentyget.
Ja, just det.
Sockentyget, och det är en box eller en låda och där ligger en liten kalk.
Uh-huh.
Och en liten paten. Och sen...
Paten är det
lilla fat.
Eller fat som man har och pratar.
Ja, precis.
Nu kan vi inte prata kyrkiska här.
För nej, just det. Nej, i alla fall. Den här lilla tallriken och den lilla muggen.
Nu fattar jag. Tack.
Låg i en liten lodda. Och spände fast loddan på min cykel på pakethållaren. Mm. Så cyklade jag till den här kvinnan. Och jag var nervös innan, för det här var första gången. Och jag ska säga att jag har inte gjort det många gånger sedan dess.
Nej,
det har hänt några gånger till.
Men,
det är inte alls vanligt. Men då var första gången. Mm. Och jag tänkte, oj, det här kommer bli väldigt... dystert,
jobbigt.
Ja, känslomässigt jobbigt. Så. Och vad kan jag bidra med egentligen? Och du vet alla de tankarna som man får.
Jag tänkte kanske att du skulle möta någon som var, alltså, låg i dödsångest.
Visst, precis. Ja. Men jag åkte dit, ringde på dörren och då öppnade en kvinna ifrån hemtjänsten.
Mm.
Och sen sa hon att vi kan säga att hon hette Agnes, den här kvinnan. Jag kommer inte alls ihåg vad hon hette. Mm. Sådär. Men i alla fall, Agnes låg i sin säng. Och det var alltså, dels var det så ljust i rummet, solen sken in. Det var så här många saker som gjorde också att det blev en sån fint minne. Och sen firade vi mässa. Hon låg i sängen och hade på sig ett vitt nattlinne. Hennes gråa hår låg ut... alltså utkammat på kudden.
Mm.
Och hon låg och bad hela tiden.
Mm.
Hon sa, snart kommer jag till dig, Jesus.
Mm.
Och det sa hon med sån självklarhet och sån trosvisshet.
Mm.
Så hon visste att hon låg och hade bara några dagar eller någon vecka kvar att leva.
Mm.
Och hon kände att jag kommer bli mottagen.
Mm.
Hon låg inte där med, hon, alltså det var motsatsen till dödsångest kan man säga. Och jag tyckte att det gjorde ett stort intryck på mig.
Fint.
Ja, och jag tänker att den dagen jag ligger där och ska dö, då hoppas jag att jag kan ligga och be med den med den vissheten.
Inlevelse.
Ja, och tryggheten att snart så möter man Kristus också och att jag kommer bli mottagen.
Mm. Ja, det låter verkligen som fridfullt. Och,
ja, men det är väl en växt, någon som har växt i sin tro, tänker jag.
Ja, det måste hon ju ha gjort.
Ja. Och jag kan inte säga att jag kommer möta döden på det sättet. För det vet jag inte.
Det har man ingen aning om.
Man kanske blir jätterädd. Man kanske får värsta ångesten. Men man kan hoppas att tron bär hela vägen rakt in i döden.
Ja.
Eller att tron bär rakt igenom det svåra.
Genom döden i livet.
Just det.
Kan man säga.
Ja. Så det var, och då tänker jag, hon är väl ett exempel för mig i alla fall på en kvinna som hade kommit en bra bit i sin tro.
Vuxit långt. Mm.
Ska du berätta någonting om texten lite? Den är ganska, det är också en Johannes-text.
Precis, som förra veckan. Först när jag bara skummar lite snabbt, då fattade jag inte så mycket, men sen så slår det mig att det är ju en bön. Det är Jesus som ber för sina lärjungar. När de blir lämnade kvar efter att han har
det här, precis.
Återuppstått, eller han ska lämna dem inför himmelsfärden. Är det väl,
ja, jag tror att det här är, det borde man ju, det här är innan han blir gripen, va?
Jaha, så kanske det.
Ja, men han vet ju att hans tid är ute. Så.
Ja. Men han ber för sina lärjungar att de ska vara bevarade från ondskan. Ja, det är faktiskt en väldigt fin text om man tänker efter.
Det är det.
Ja, jag vet inte. Nej. Ska vi säga om det?
Nej, men jag tycker att det som det handlar ju om det som du säger, att i tron så är man en del av tron, av Gud, av Kristus. Men sen det som jag fastnar för när jag läser genom texten, det är ju det här att det handlar om det här med världen kontra icke-världen.
Ja, just det.
Som jag tycker är ändå någonting värt att reflektera över.
Ja, den börjar ju så att Jesus sa, jag ber för dem, jag ber inte för världen utan för dem som du har gett mig, eftersom de är dina.
Ja.
Så inte för världen, alltså. Ja.
I det här fallet menar han, jag är inte en del av världen och inte heller ni i tron en del av världen, säger han till sina lärjungar. Och jag tror att han vill visa och understryka att att i tron så är man en del av det gudomliga, eller en del av Kristus, en del av den inte bara den världsvida kyrkan utan också den kyrkan som är evig och går tillbaka ända in hem till himmelriket, så att säga.
Ja, och att världen liksom runt omkring, den är ju förgänglig, om man säger. Den kommer ju inte vara för evigt.
Nej. Men så är det ju. Och då kan man ju, och då skulle man kunna dra lite olika slutsatser av det. Man skulle kunna också tänka att det här är en uppmaning till att bli världsfrånvänd. Att lämna världen så mycket det går. Och det är många som har gjort. Ett exempel på det skulle man ju kunna i alla fall tänka. Det är att gå i kloster. Då stänger man i alla fall den typen av monastiskt liv när man lever i ett hus. Ja. Och där bönen är egentligen, och det dagen består av lexio divina, alltså den gudomliga andliga läsningen. Och arbete och gudstjänst. Det är det enda de gör. Och arbetet är ju att arbeta för att odla mat för dagen, typ. Eller göra någonting som de kan sälja så de får inkomster och kunna leva vidare i det här klostret.
Ja, då har man verkligen stängt ute världen på sätt och vis. Den enda yttre, eller liksom den enda kommunikationen man har är med Gud och
sen,
de som är innanför väggarna.
Medbröderna liksom. Eller medsystrarna. Och det är ett sätt att på något sätt lämna världen. Men samtidigt så är det så att de allra flesta av oss, de som blir nunnor och munkar, de är ju en minoritet. En riktigt liten minoritet till och med. Och då tänker jag att vi som lever i världen, hur förhåller vi oss? Ska man tänka att världen är enbart av ondo? Och jag väljer att inte bry mig någonting om världen. Jag väljer att så långt det bara går tänka bort världen.
Men jag tänker att vi kan väl försöka göra någonting gott av det istället, vi som är här.
Ja, det är precis så jag tänker också. Att själva idén är väl då att vi lever inte av världen, men vi lever i världen. Världen är inte det som är det kanske är absolut yttersta, men samtidigt så ska ju, precis som du säger, tänker jag, att vi ska jobba för en bättre värld. Och det är lätt att säga.
Ja, precis.
Det är inte lika lätt i verkligheten.
Det är inte jättelätt att genomföra. Men det beror på vad man har för mål också. Att, alltså, små goda vardagsgärningar kan ju också vara att göra världen lite bättre för någon annan människa.
Ja, och till exempel. Ja visst, och utgångspunkten måste ju vara där vi själva står. Det är en del människor som kanske tycker att det är mycket lättare att jobba med frågor i tredje världen, och de behövs också.
Ja visst, är det någon organisation större på något sånt sätt?
Man jobbar med någonting långt där borta, och det är klart att det är allt som jobbar för att det ska bli bättre är ju bra. Ja. Men många gånger glömmer man bort där man står. Mm. Sin egen familj, människorna runt omkring sig. Här är min familj, hur tar jag hand om den? Eller hur tar vi hand om varann? Mm. Hur mycket tid ägnar jag åt mina barn eller åt mina föräldrar? Eller vad det än handlar om. Mm. Alltså lilla världen, nära, börja där.
Min granne som bor ensam.
Och ja, men precis.
Har svårt att ta sig ut, till exempel.
Någonstans så. Sen när man fortsätter hur man ska förbättra världen, då hamnar man ju lätt i då kan det lätt bli politik av det. Mm. Och partipolitik. Yes. Att, ja men det här är lösningen, säger socialisten. Nej, 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 säger liberalen. Det går inte. Så här ska det vara. Nej, 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 säger den konservativa. Du måste tänka så och så och så. Och sen så börjar man bråka istället.
Ja. Olika sätt att se på det.
Så det är jättelätt att det blir politik. Och därför är ju kyrkan, och det här är också en annan sak som många har synpunkter på. Kyrkan, den synliga kyrkan finns i världen, men den osynliga kyrkan finns också har ju tentaklerna och en del av Kristus och Gud. Mm. Men den synliga kyrkan, den kämpande kyrkan, finns i världen. Och då är frågan, hur mycket kan kyrkan göra utan att det blir partipolitik av det? Och det här är en jättesvår fråga.
Ja.
För att det finns vissa värden som per definition anses vara socialistiska värden, alltså ord, sådana ord. Men om kyrkan använder de orden, så finns det många människor som reagerar och tänker, men vad
solidaritet.
Ja, precis. Det finns många sådana ord som är på något sätt fyllda med någon laddning.
Mm. Men det var väl så nu innan jul, jag tror vi nämnde det i alla fall i podden, att det här med
påskupproret, eller vad är det där du tänkte på?
Ja, jag kommer inte ihåg vad det hette, men det var någonting som Svenska kyrkan hade skrivit under, att någonting med flyktingpolitik, och då var det liksom, oj, att det var en sån här vänster anklagelse för att kyrkan tog ställning liksom, till vänster på något sätt. Jag kommer inte ihåg exakt
det. Ja, men det här är dilemma, och det är därför så tänker jag att vi som kyrka måste jag tycker att det är viktigt att vi inte hamnar i något av dikarna, att det blir partipolitik av det hela. Precis.
Och det är ju i och för sig, det kanske vi återkommer till senare i år, det är ju kyrkoval i höst.
Mm.
Men det märker vi ju att det är ju faktiskt liksom färre och färre, om man säger, riksdagspartier och sådana, de partier vi är vana vid. Utan det börjar ju bli nya sammanslutningar istället av folk som har andra, eller liksom intressen i kyrkan bara och inte är politiska partier som ställer upp i val, och det kan jag kanske tycka är bra.
Jag tycker också att det är jättebra. Och i vår församling nu så har vi ju inför det kommande valet i september, så är det ju tre listor, tre nomineringsgrupper. Mm. Och en av dem är politisk.
Vänstern
i Svenska kyrkan är en. Och sen är det påsk, och sen är det
aktiva
i Svenska kyrkan och sådär.
Precis, den nyskapad.
Ja. Så, det är så två av tre är inte partipolitiska.
Nej. Precis. Mm. Ja.
Ja.
Så var det med det.
Nej, men så var det med det. Men det här är, tycker jag, man kan gå tillbaka i historien och titta på många misstag som kyrkan har gjort genom att hamna antingen för mycket i knät på något politiskt parti, eller också i andra för mycket emot.
Mm.
Det är enklast att se hur det var förr, när man har facit i hand, så att säga.
Ja, visst.
Och när historien, när man kan ha distans till det. Men det finns ju helt klart en period när socialismen växte fram under 1900-talet, framförallt tidigt 1900-tal. Mm. Där kyrkan var på tydlig kollisionskurs med socialismen.
Mm. Det var före min tid.
Ja, det var före
din tid också. Ja, jag känner inte till så mycket om det här.
Nej. Och det finns de som hävdar att Att det också, vi var inne en gång på att prata om vad sekulariseringen berodde på.
Ja.
Och det finns de som också menar att det är också en del av sekulariseringsprocessen.
Ja. Alltså
att,
väckelsen var det vi pratade om då. Va? Mm.
Ja, det var det. Och, men jag, då sa jag ja, precis att väckelsen också kan ha den här
bakslag.
Ja, som, alltså indirekt kommer att bidra till sekularisering. Mm. Men det finns de som också menar att det, att Svenska kyrkan fick arbetarrörelsen, den unga arbetarrörelsen, helt klart emot sig.
Mm.
Och det var också en del av den här separationen eller, eller sekulariseringen. Jag vet inte, men så kan vi historiker se det. Mm. Till exempel tittar man på Spanien. Den spanska katolska kyrkan i Spanien är på sina, de flesta håll. Jag är inte spanjor, som ni vet. Jag bor inte där, men vad jag har läst och förstått och hört så... Så är många förknippar den katolska kyrkan med konservatism i Spanien. Mm. Kanske till och med Franco liksom, ja, ja. Rötter och så. Så många har lämnat eller inte går i kyrkan för att det har blivit parti. Man förknippar det med någon form av ideologi också. Mm. Kristendom plus en politisk ideologi. Mm. Och det är inte bra.
Nej,
inte bra. Nej.
Det lär vi ju inte se här i Sverige i alla fall. Alltså att jag tänker att vårat liksom, styre, vår regering skulle på något sätt använda kyrkan.
Nej.
För det, den tiden är förbi.
Den är förbi. Nu är det ju snarare tvärtom. Att de tävlar att vara så okyrkliga som möjligt.
Ja, ja lite så.
Mm.
Ja, det kanske var det vi hann med idag.
Ja, vi hann med lite allt möjligt faktiskt.
Lite av varje. Ja. Hoppas att ni får... någonting att fundera kring.
Ja, eller somna till.
I helgen, ja. Precis. Vi har ju faktiskt ganska mycket som händer nu här framför oss. Vi kan börja på lördag 16:00. Så är det konsert i Hovsta kyrka med Primo Laveris. Den smått fantastiska kören. Som,
de är jätteduktiga.
Ja, de är jättebra. Vi fick lite provsmak ju på här på Valborg när vi hade på gudstjänsten där på förmiddagen. Men nu har de liksom helt fritt program och kan breda ut sig lite mer i tid. Så det blir kul. 16:00 i Hovsta kyrka på lördag kan man höra Primo Laveris. Kan jag verkligen rekommendera. Och sen på söndag 11:00 är det högmässa i Axby kyrka med Simon. Och han kommer även vara igång på kvällen där. Söndag 18:00 är det ekumenisk gudstjänst i Ekumeniakyrkan i Närkeshi. Och då kommer gospelgruppen att sjunga och Simon predikar. Så det blir hel helg.
Mm. Mm.
Och sen tänker jag också faktiskt flagga för en grej som händer nästa vecka på... Ja, är det tisdag eller onsdag? Det är kulturgravsvandring.
Ja, det är det. Just det.
På Hovsta och Axbergs kyrkogårdar.
Mm. Tisdag känns det, va?
Det är tisdag, ja. Mm. Och då är det samling 18:00 på Hovsta kyrkogård.
Ja.
Och sen så blir man guidad av, och nu har jag kommit ihåg hon heter, en kvinna från Länsmuseet i alla fall, som kan mycket om våra kulturgravar, har varit här och inventerat dem. Så hon berättar om dem och sen så fikar man lite grann och sen så åker man iväg till Axberg. Så man hinner två kyrkogårdar på en kväll.
Och fika, det kommer bli...
På stående
fot. Ja, det kommer lite, bli något enkelt. Det kan bli en frukt eller
en festis och ett äpple. Någonting som man får något i magen.
Ja.
Mm. Och sen blir det likadant förstås på Evald och Kils kyrkogårdar. Men det är först veckan därpå.
Ja,
det kan vi återkomma till. Men det finns mer information om det här på vår hemsida förstås. Om man
och det här,
vill veta.
Ja, och anledningen att vi gör det här nu, det är för att vi har under året gjort en kulturgravsinventering. Det började egentligen i höstas.
Ja.
Så då, nu har vi väldigt många kulturgravar.
Ja, så koll på vilka som är vilka och sådär. Och
det är det vi ska titta på. Ja. Och en kulturgrav kan bli en kulturgrav av många olika skäl. Dels för att den gravstenen eller gravvården är tidtypiskt. Eller att den är speciell på något annat sätt.
Mm.
Eller också att den som vilar i graven har haft stor lokal betydelse på något eller flera sätt.
Mm. Jätteintressant faktiskt.
Mm.
Ska du vara med?
Jag ska vara med.
Du ska vara med.
Ja.
Ja, men vad kul.
Mm.
Ja.
Jag kan ingenting, så jag ska bara gå dit och titta liksom.
Ja, men det är roligt.
Mm.
Hoppas på bra väder.
Ja.
Mm. Men tack så mycket för den här veckan, Thomas.
Tack, Elin.
Och tack ni som lyssnar.
Uh-huh.
Och vi hörs igen nästa vecka.
Det gör vi.
Ja, ha det så bra så länge då.
Hej då.
Hej då.